Det här är en hotspot. Och vad kan en hotspot stå för i förhållande till resten av programmet? Och då gjorde jag som man gör när man går i skolan. Då googlade jag. Och så googlade jag. Och då fick jag upp på Nationalencyklopedin. Där står att en hotspot, det är ett område med hög vulkanisk aktivitet med uppåtstigande magma. Och sen så kom jag in på Wikipedia och där stod det att, och det var någon träff på något som heter Aalto Entrepreneurship Society enligt Harvard Business Review om att design factor är en innovation hotspot. Och hade jag då kanske varit 15 år och googlat på hotspot så hade jag inte blivit så jätteklok. Så jag har gjort min egen liten tolkning av vad hotspot är just här och nu på internetdagarna. För jag tror att hot här, det står för att det är ett hett ämne. Och det är det faktiskt. Svenska skolan är just nu väldigt, väldigt het i debatten. Och det beror på dels att vi har väldigt mycket politiska diskussioner. Det är nya kursplaner på gång. Det är ny gymnasieskola på gång. Man diskuterar spetsutbildningar med mera, med mera. Sen så står inte SPOT då för förkortningen Smart Personal Object Technology som Microsoft sysslar med. Utan här är det ju snarare plats. Just nu, här och nu så är det den här lilla spotten i världen. Det här är den hetaste platsen för att diskutera skolan. Och varför gör vi det då? Jo, därför att .se som arrangerar internetdagarna har valt att lägga en del av sitt överskott på att utveckla internetanvändningen i svenska skolor. Hur gör vi det då? Jo, vi arrangerar tävlingen Webbstjärnan. Förra året var första året som vi gjorde det. Och vi hade nästan 4 000 svenska gymnasieelever i 800 lag som deltog i tävlingen. Och det är väldigt många elever som tycker att det är väldigt roligt att göra webbsidor. Och det till skillnad då från vad vi hörde i tidigare föredrag här idag om vad ungdomar också gör på nätet. De chattar, de träffas, de mobbar varandra. Ja, det händer en massa saker på nätet. Ungdomar är där. Och för vår del så handlar det om i Webbstjärnan att man ska göra sitt skolarbete på nätet. Och inte då distribuerat lärande i form av videokonferenser. Utan helt enkelt placera och publicera sitt skolarbete på webben. Så idag så har vi Kia Höök, professor från DSV och ledare för Win Excellence Center Mobile Life. Kort Mobile Life. Vi har lite elever och lärare som har jobbat i Webbstjärnan förra året. Så jag säger till Kia att börja nu. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, det var så här att jag blev inbjuden att tala i riksdagen och pratade om forskning och sådär. Och i det sammanhanget så råkade jag säga att ja, men liksom skolan, men där borde man ha dataslöjd. Och det där ordet råkar ju bli lite så här catchy, så alla frågar mig sen, men vad menar du med dataslöjd? Så att det där ordet har sedan dess förföljt mig. Så att nu är det första gången som jag ställer mig upp och försöker definiera vad jag menar med ämnet dataslöjd och varför vi behöver ha det i skolan. Så det är vad jag tänkte jag skulle prata om. Man kan ju bara fundera över vilka språk så att säga, som vi lär oss i skolan idag. Vad tycker liksom den svenska samhället att vi ska lära våra barn och ungdomar? På vilka sätt tycker vi att de måste uttrycka sig? Och då är naturligtvis det absolut första att vi säger att de måste lära sig att skriva. Och det är naturligtvis otroligt viktigt och vansinnigt roligt att lära sig att skriva och göra egna berättelser och så. Det andra vi säger är väl att man ska lära sig att räkna. Och det är naturligtvis också otroligt viktigt och otroligt roligt att göra. Och det är ett språk och ett sätt att uttrycka sig som är otroligt fascinerande, åtminstone för mig. En annan sak som man lär sig väldigt tidigt är ju att måla. Måla och rita. Man gör sina små huvudfotingar och man går vidare till att måla och uttrycka sig med papper och penna och alla de konstnärliga formerna då. Vi har träslöjd. Så man lär sig att uttrycka sig i trä, att såga och mejsla och grejsa och fixa. Vi har syslöjd, så man lär sig att uttrycka sig i tyg och i textilier och i sömmar och i sådana material. Och vi har musik och så vidare. Så vi har ett antal olika former som vi tycker att barn behöver lära sig för att kunna delta i samhället och för att bli liksom färdigutbildade. Så när jag funderade på det här, varför är det just de här språken då som vi lär oss? Varför är de så viktiga? Dels handlar det om att delta i samhället. Man kan inte delta i samhället om man inte kan läsa och skriva idag. Det är i vilket fall otroligt svårt. Och det är någonting som man måste jobba med hela tiden. Att läs- och skrivkunnigheten är hög. Så att delta i samhället är jätteviktigt. Alla de här språken är nycklar in i att komma med i och förstå samhället. Att vara i en demokrati och så vidare. Men det är också nycklar till att få vara kreativ. Att få skriva sin egen berättelse, att göra sin egen bokhylla eller att sy sina egna byxor till exempel. Det är ju fantastiskt roligt när man lyckas. Inte så roligt när man inte lyckas kanske. På ett annat plan så är det också så att man lär sig att förstå materialet. Och med material så är jag lite fluffig, lite öppen i ändarna. Så man lär sig att förstå vad är ett tyg, vad är en söm, vad är en bit trä eller metall eller ett papper. Vad har det för egenskaper, det här materialet som vi använder. Så man lär sig att förstå material och man kanske också lär sig någonting därmed om hur olika saker som vi umgås med i samhället, hur de är konstruerade. Så man lär sig att förstå att ja, men om man ska bygga en stol, då måste man göra massa olika saker och man måste staga upp grejer och det blir inte balanserat annars och så vidare. Så man lär sig att förstå de här materialen. Och har man riktigt duktiga lärare så kanske man till och med får lära sig att ja, vissa plagg sys av barn i andra länder och att man kanske ska fundera lite över var de här plaggen kommer ifrån och så vidare. Så att genom att få tillgång till de här materialen så kan man också med lite tur då lära sig att bli kritisk. Det gäller kanske framförallt vad det gäller text då, att man kan läsa en text och förhålla sig kritiskt till den. Eller en matematiskt resonemang, att man kan se ett sånt och förhålla sig kritiskt till det. Så de här språken är ju jätteviktiga. Det finns säkert en massa fler skäl. Och jag ska inte lägga mig i vad våra lärare säger att det här är till för. Det här var bara vad jag tänkte när jag funderade över varför man lär sig de här språken. Då. Men frågan som man kan ställa sig är, får man lära sig det nya språket? Alltså, ni som är här har ju hela dagen ägnat er åt att prata om det nya språket, det digitala materialet och det sätt som man kan uttrycka sig i det. Och det var där jag tyckte att nej, det tycker inte jag att man får, speciellt inte ur synvinkeln att få vara kreativ i de här materialen. Så att vi har hört om ungdomar precis sessionen innan här som bloggar. Men har vi i skolan någon utbildning i hur du kan göra ditt eget datorspel? Alltså vi vet att våra ungdomar konsumerar datorspel, men har de också konstruerat datorspel? Det kan man ju göra, det vet ni, eller hur? Man kan modda datorspel och så vidare. Men lär vi ut det? Om vi lärde ut det så kanske de skulle se igenom det materialet och förstå retoriken i de här spelen. Och kanske kunna diskutera, vad håller det här spelet på med? Manipulerar det mig att köpa Nike-skor? För jag blir så himla stark varenda gång jag har Nike-skor och då kan jag göra de här handbolls- eller målen i, eller vad det nu är man gör för någonting. Alltså att gå igenom och förstå konstruktionen av ett datorspel är ju ganska intressant. Får man lära sig göra video? Får man lära sig göra animationer? Får man använda sensorer och bygga ihop med sina trägubbar så att de blir interaktiva? Får man göra mobila tjänster? Får man göra sin egen musik? Alltså jag tror det finns otroligt mycket interaktion. Ett språk som handlar om interaktion. Där man stoppar in någonting, någon kommer ut och man har en dialog med ett system. Som också är ett språk som vi behöver lära oss. Och det är ju samma skäl. Vi behöver lära oss det därför att då kan vi delta i samhället. För det första kan vi förstå överhuvudtaget vad som finns där ute och vi kan förhålla oss kritiskt till det. Vi kan vara en del av den demokratiska processen, 24 timmars myndigheter och vad det nu är för någonting. Men också det här att vi kan få vara kreativa. Det här är ju, för mig är det en passionerad fråga om demokrati. Att folk ska ha tillgång till de här verktygen så att man kan uttrycka sig. Och precis som jag sa då, så det här materialet, om man lär känna det här digitala materialet så kanske man också kan se igenom det. Man kanske kan förstå vad Wikipedia är och hur man gör för att lägga upp en kommentar på en Wikipedia och hur det funkar. Och då kan man också bli kritisk. För mediekritik i de här nya formerna. Det har ju åtminstone inte mina ungdomar lärt sig. Så då har vi fått diskutera hemma då. Vad är det som händer i de här datorspelen? Vilken manipulation är det som sker här? Så vad menar jag då med det här digitala, interaktiva materialet? Och hur kan man skapa själv i kanske i framtiden? Jag ska säga då att jag kommer från ett centrum som heter Mobile Life. Så jag är intresserad av mobila material. Alltså när vi flyttar internet från att vara fast på en dator ut i världen. Så vi tar med oss internet och andra tjänster precis överallt. Så jag tänkte jag skulle ge några exempel på framtida material som jag tycker att man skulle kunna ha roligt med i skolan. Så jag tänkte börja med att prata om spel. Det här är min kollega Annika Wern som har byggt ett spel. Ett så kallat pervasive game. Alltså ett spel som man spelar genom att springa omkring på stan. Just i det här spelet så är det så då att man... Jag var faktiskt med och spelade i någon omgång. Och då blev vi utrustade med en massa teknik. Den där tekniken var bland annat augmented reality. Alltså en mojäng som man kunde hålla upp mot vissa speciella koder. De ser ut som barcodes, alltså streckkoder ungefär, fast lite annorlunda. Så man håller upp en videokamera mot en sån här streckkod. Och då får man en bild av någonting som överlagras på verkligheten. Eerie, eller hur? Så där kan det dyka upp spöken och det kan dyka upp alla möjliga saker. I det här fallet, i det här spelet, så dök det upp någon slags mystiska linjer så här. Och vi hade fått en karta, så efter ett tag så listade vi ut att vi skulle rita in de där linjerna i kartan. Och det vi skulle göra var att vi skulle laga nätverket i Kista. Så att vi ritade in de där linjerna och så började vi se att på vissa ställen så korsar de här linjerna varann. Så vi sprang omkring i Kista och letade efter de ställena. Och när vi kom dit så kunde vi liksom laga hålet som hade uppstått i nätverket på det stället då. Men medan vi sprang omkring där i Kista och letade efter de här streckkoderna och gjorde de här augmented reality och rita på kartan och hade oss, så plötsligt dyker upp en skådespelare iklädd en sån här mask och slänger över den här dockan som ni ser där i famnen på en av oss. Ta emot den här dockan, det är min lillebror. Han håller på att dö. Och vi bara, va? Så vi tog emot den här dockan och den hade liksom en liten display där på magen med lampor. Och efterhand som vi lagade olika hål då i nätverket så började de där lamporna lysa. Det slutade i alla fall med att vi fick välja mellan att laga nätverket i Kista eller ha ihjäl bebisen som vi hade fått då. Och eftersom vi var nätverkstekniker så lagade vi naturligtvis nätverket och bebisen dog. Okej, så det här är ett exempel på ett spel där man använder teknik för att stödja ett spelande som inte är hemma i soffan utan som är ute på stan och springa runt och göra tillsammans och tillsammans skapa ett drama. Så att Annika har gjort det att hon har tagit det där och så har hon gjort det till en liten låda som hon tänker sig att man skulle kunna köpa då i en vanlig spelaffär. Och i den där lådan så är det lite RFID-taggar, det är någon mobil, det är diverse olika teknik och mjukvara och ett färdigt spel som man då kan spela. Men man kan också om man vill göra sitt eget spel baserat på den här tekniken. Så det är en mjukvara som gör att det är möjligt att hitta på sitt eget rollspel med just den här tekniken då som ligger i lådan. Så det här är ett exempel på hur man kan göra en sorts spel tillgängligt för att folk själva skapar. Och rollspel, det har ju väldigt många engagerat sig och skapat ganska mycket av länge. Så det här är ju ett sånt exempel där teknik går att använda för att göra sitt eget spel. Ett annat exempel som jag tycker är roligt är min kollega Oskar Julin som har byggt ett system där man kan ta... Han använder samma teknik som det här sänds på faktiskt från Bambuser för live-sändningar utav video. Så vad han gör är att han tar live-sändning från tre olika mobiler. Alltså mobilen har ju numera en videokamera så att man använder sin videokamera på mobilen. Och sen har han tre olika, vi skulle kunna ha tre olika här inne i det här rummet. Och sen så skickar han det till en annan mobil där man kan mixa dem i realtid och göra sin egen tv-produktion. Så då kan man tillsammans göra sin egen tv-produktion runt fotbollsplanen när man står där och tittar på eller någonting sånt där. Det här systemet är inspirerat av hur riktiga tv-sändningar går till. Så han har studerat ishockeysändningar och sådana kallas video jockeys, alltså på klubbar, hur man gör där. Och sen har han tagit det här systemet ut på den festival som vi har i Stockholm varje sommar som heter Ung 08. Så då var det ett antal ungdomar där som fick varsin sån här mobil och gick runt och intervjuade. Och så sändes det här live på en stor skärm i Kungsan då. Så att en produktion där man mixar ihop flera olika kameror alldeles själv och bara med den kostnaden som det är att ha varsin mobil. Ett annat exempel är system som man har sensorer på kroppen och så vidare. Tycker du att jag ska sluta nu?
Jag ska bara göra dig uppmärksam.
Ja.
Du kanske ska snabba upp lite.
Ja, jag snabbar upp. Så, jag ville bara berätta att en av de saker som kommer är väldigt mycket sensorer som man sätter på kroppen och som, där man kan föra över data i realtid till mobilen och interagera med. Men jag hoppar över med alla mina andra skojiga exempel. Och hoppar direkt på det viktiga. Så att de här språken som jag talade om i början då, att kunna skriva och så vidare. Till det så tycker jag vi ska lägga att man ska kunna hantera digitala material och interagera med dem. Och jag tror att jättemycket av det behöver inte vara det här dyra en dator per elev. Oj, 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 hur ska vi klara det här? Utan det kan vara en mobil per elev och det kommer funka precis lika bra. Så, jag ska bara tacka alla de andra människorna som har gjort en del av det som jag har visat. Så.
Tack Kia.
Ja.
Frågor?
Ja.
Frågor till Kia? Ni måste upp och hoppa då. Alla är trötta i benen. Inga, Rickard, du har inga frågor på nätet heller.
Ska ni inte be mig visa ett exempel till då? Ja, geocaching är ett jättebra exempel på ett så kallat pervasive game. Geocaching handlar alltså om att man får veta att på en viss longitud, latitud, så ligger en skatt gömd. Och så måste man ut i skogen och leta efter den där. Och där ligger en liten låda och i den där lådan har folk lagt ner skatter. Så när man hittar den där plastlådan så kan man öppna den, ta ut en skatt. Men man måste också stoppa i en ny skatt. Då. Så det är en sån här vansinnigt rolig sak som föräldrar och barn kan göra tillsammans. Då.
Jag har en fråga till. Vänta lite så kommer det en mikrofon.
Hallå?
Ja.
Man blev plötsligt jätteintresserad av delta på något sätt. Och, ja, vet inte, finns det öppenhet för att någon ska kunna bidra med något eller på något projekt?
Alltså vad jag har förstått på Pernilla så tycker hon att det här ämnet datorslöjd och tankar runt det är någonting som stiftelsen.se borde stödja. Så att jag vet att det finns funderingar på att göra projekt runt de tankarna då. Mitt centrum Mobile Life kan man gärna få en broschyr och så kan man ta kontakt med mig sen för att höra mer om den forskning vi gör och hur vi gör den och sådär. Men, eller hur? Visst kan
absolut.
Man prata med .se.
Och man kan prata med mig och man kan prata med Kia och det finns många andra som också är intresserade av de här frågorna på vad gäller skolfronten eller vad som gäller barn och ungdomar.
Mm. Jättebra.
Nu hoppar vi vidare till nästa punkt i programmet som inte innehåller några PowerPoint-presentationer som innehåller ett samtal. Och då vill jag hälsa välkomna Marcus och Per. Ni kan komma upp där nerifrån. Rebecca och Camilla och Kristina här bakifrån. Ska vi försöka fördela ut oss här på något sätt? Ja, ni vill sitta i soffan. Varsågod. Och tjejerna får sitta på pallarna och Kristina hittar en annan pall. Jättevälkomna hit. Vi kan väl gå en liten runda. Kristina kan börja med att presentera sig själv. Så behöver inte jag göra det utan ni får göra det själv.
Ja, hejsan, jag heter Kristina Alexandersson och är lärare på Enskilda gymnasiet i Stockholm, här uppe i Tegnellunda. I svenska samhällskunskap kanske jag ska lägga till. Varsågoda, grabbar.
Ja, Per Almon heter jag. Tidigare deltagare i webbstjärnan 09 tillsammans med Marcus som sitter här bredvid.
Ja, precis. Marcus heter jag. Drev UF-företag förra året och kombinerade det med att vara med i tävlingen Webbstjärnan. Och det är därför vi sitter här.
Camilla Sundberg heter jag. Tog studenten från Enskilda gymnasiet i våras och deltog under våren i en tävling på Webbstjärnan.
Jag heter Rebecca Gustafsson och jag går tredje ring på Enskilda gymnasiet och var med i Webbstjärnan förra året och även i år som ett projektarbete.
Som sagt var, det var ju väldigt många som deltog i Webbstjärnan förra året, men jag tänkte vi ska ta det lite senare och så ska vi börja istället med en riktigt intressant fråga som var faktiskt på nyheterna i morse för de som var uppe tidigt i morse. Och det är att fyraåringar börjar surfa på nätet. Och min generation, vi surfar ju inte på nätet var fyra år. Och någonstans går ju gränsen, så då måste jag ju fråga er, var ni fyra år när ni började surfa på nätet eller hur gamla var ni? när ni först mötte datorer och internet?
Vet du hur gammal du var? Okay, inte jag.
Jag kommer ihåg vår första dator, som vi, alltså hem-PC som vi fick. Liksom. Jag var nog 6 år, tror jag faktiskt. Så 96 blir det. Eller om det var 97, någonstans där. Och då fanns ju inte egentligen... Vi hade sånt där 56K-modem som man satt och kunde göra ingenting på, i princip. Men sen satt man och spelade såna här roliga spel med piltangenten och såna här grejer. Det var väl det man använde internet till. Eller datorn till, i så fall.
Ja, jag har inget specifikt årtal som jag kan komma att tänka på när jag började surfa, men det var väl också någon där, någon gång där i början, alltså slutet på 90-talet någon gång, som man fick tillgång till internet och verkligen började använda det ordentligt, men inte som 4-åring, absolut inte. Jag visste inte vad en dator var.
När kom ni i kontakt med datorer och internet för första gången i skolan?
Åh, det är svårt att säga. Jag vet, jag använde det mycket. I sexan började man väl använda det ganska mycket. Men innan dess...
Och i sexan, då är man ungefär 12 år?
12-13 år. Innan dess skrev väl några arbeten också under 4:an och 5:an, tror jag. Använde inte så jättemycket internet, utan mer böcker och skrev av från böcker.
Som en skrivmaskin?
Ja, precis. Mer som en skrivmaskin.
Vi använde nog datorer innan sexan. Det fanns alltid 2 datorer i klassrummet nästan, från 3:an eller 2:an, tror jag. Men internet kom ju senare, 4:an, 5:an, 6:an där någon gång.
Ja, det var typ samma här för mig. 4:an, 5:an, 6:an och sånt där. Jag kommer att det var, jag tyckte det var jättehippt när jag fixade ett MSN-konto i 4:an eller något sånt där. Då hette jag Rubio_10 37 11, något sånt där. Det fanns inte. Och det betyder, och jag, då slog jag upp det i en ordbok, för jag ville ha ett spanskt. Det är spanskt då, Rubio 10. Och det betyder den blonda snubben. Fast det var inte, det blev vart inte riktigt rätt. Det var en ren direkt översättning, men jag tyckte det var skitcoolt när jag fixade det i 5:an och sånt där.
Ja, datorer i skolan. Jag tror precis 2:an, 3:an där som du nämnde, hade vi datorer i klassrummet, och jag tror att vi skrev några, vi skrev ju vissa arbeten på dem, för vi fick också varsin diskett i 2:an. Jag hittade den hemma för några veckor sedan när jag städade igenom mitt rum. Stod det Per 2A på den. Hade ingen dator som kunde läsa disketter, det var bara det. Så jag, men någonstans där började jag nog använda det i skolan.
Jag minns nu att i 3:an, tror jag var, så fick vi ta datakörkort. Och då fick vi också disketter och vi fick lära oss hur man använder dem och sådär. Men vi, det var inte så att vi lagrade någonting på dem, för ganska fort kom det bättre alternativ till det också.
Och Kristina, du som är lärare, när började du använda datorer i klassrummet?
Jag har ju egentligen aldrig använt det i klassrummet, utan det var ju i princip... Alltså jag har använt datorn i mitt arbete, det ska jag lugnt säga. Jag har ju använt det för att förbereda skrivmaskinen och hela det köret. Men i klassrummet har jag faktiskt inte använt det speciellt mycket förrän i höstas, ska jag väl lugnt säga. Tavlan var min bästa vän.
Så att sammanfattningsvis så är det ju så att datorn har funnits i klassrummet, men den har använts som en skrivmaskin. Och... Ja, och sen så hände någonting. Kristina, du är verkligen ett exempel på att internet och webbstjärnan var någonting som betyder väldigt mycket för dig.
Ja, det har förändrat hela mitt arbete som lärare. Det kan ju Rebecka lugnt säga, för hon har varit med både pre, vad heter det, webbstjärnan och post-webbstjärnan, eller man ska säga, eller mitt i webbstjärnan. Jag använder ju inte nätet speciellt mycket. Jag använder det för att söka en del material eller... säga att den där artikeln kan vi använda eller så. Men det var ju mer att jag kopierade ut det och sen gav jag det i pappersform till mina elever. Och sen så mötte jag webbstjärnan där på hösten, ja, i fjol då. Och så tänkte jag, men det här med hemsidor, det verkar spännande. Det ska jag testa med mina elever. Och så fick Rebecka och hennes klass bli försökskaniner för att jobba med att göra webbpublicering.
Och hur upplevde du det att få en sån uppgift som inte var att bara ha datorn som skrivmaskin?
Alltså till en början så var det ju ganska... Vi förstod inte riktigt vad vi skulle göra, men man har ju använt datorn länge och man har använt internet och man vet vad bloggar är, man vet vad hemsidor är och sådär. Så att efter ett tag så gick det ganska bra, men det svåra var ju att skriva för webben just. att anpassa texten för webben.
Vad är det som är så svårt med det?
För att det är ganska mycket regler för att det ska vara enkelt att läsa och det ska gå fort att läsa om man ska kunna få informationen. Och sen, så man, sen måste man kunna bedöma om den är intressant eller inte och kunna gå vidare om man inte tycker att den är intressant. Eller läsa vidare om man tycker att den är intressant. Och hela det här måste anpassas till texten och sådär.
Så ni jobbade väldigt mycket med texten för att den inte skulle bli som en skrivmaskin utan ja, mer som en webbanpassad text,
ja,
helt enkelt.
Ja, det var väl liksom...
Fokus låg ju väldigt mycket på att möta en riktig mottagare. Jag menar, skolan är ju väldigt sluten och vi möter ju, era texter möter ju bara mig som mottagare. Det var ju det som var förtjust, jag var ju väldigt förtjust i att helt plötsligt kunde jag få riktiga mottagare och verkligen peka på att det kan vem som helst läsa. Det var en stor förtjänst tycker jag med att jobba med webbpublicering.
Men ni här, Per och Marcus, ni hade inte någon lärare som sa till er att ni skulle börja göra webbsidor?
Nej, det hade vi inte direkt kan man säga. Vi har varit rätt intresserade av webbpublicering båda två privat. Och sen skulle vi göra då ett projektarbete, UF-företag, ung företagsamhet. Och ville självklart ha en hemsida till det här. Hittade vi webbstjärnan, tyckte att det här var ju bra. Här kan man ju få gratis verktyg för att publicera på nätet. Liksom. Så då registrerade vi oss och körde på själva och fick nästan... Ja, vi var inne hos vår rektor många gånger för att vi skulle få skolan att liksom engagera sig i det här. Vi behövde ha skolan att registrera sig innan vi kunde registrera oss och sådär. Så, ja.
Men hur lärde ni er då att, och vad var det för hänsyn ni behövde ta till det som Kristina och Rebecka pratade om här med mottagare och texter? Och...
Ja, i och med att vi är helt självlärda, verkligen vad gäller dels verktyg med publicering. Och även liksom hur man ska nå ut med sitt budskap. I och med att vi inte haft någon undervisning inom det så tog vi helt enkelt saker i egna händer och jobbade oss fram till ett koncept som vi tyckte funkade bra. I det här fallet var det att fatta sig kort, enkla stildrag på hemsidan och ja, klara bud helt enkelt.
Du har inte sagt så mycket här om hur du har upplevt det, för du har också jobbat som elev åt Kristina.
Det har jag gjort. I våras så under en 3 månaders period så bloggade min klass om konflikter i världen. Vi var väl 4 personer ungefär i varje grupp och så bloggade vi bland annat om konflikten i Colombia då, som min grupp bloggade om. Och det innebär ju precis som Rebecka sa ett helt nytt arbetssätt, helt ny undervisningsform och examinationsform ska jag säga. Istället för att ha läxförhör eller prov så blev det istället så att vi bloggade. Liksom, och det blev ju Kristinas sätt att se vad vi hade lärt oss och ja, hur vi jobbade helt enkelt. Och där var ju, precis som Rebecka sa, det svåra att få till en webbanpassad text. Det var nog det svåraste till en början. För då var man ju helt ny inför det här. Ingenting man hade gjort innan liksom.
Hur var det då att när ni jobbade i grupp och ni jobbade fram det här, svarade på uppgifter i form av blogginlägg, eller hur var det upplagt?
Ja, precis. Vi fick ju, det var Kristina som startade det hela och som också drev på oss under hela perioden kan man väl säga. Och vi fick ju olika uppgifter, vi fick olika teorier som vi skulle applicera på själva konflikten då som vi hade. Så vi skrev om själva teorierna och sen så skrev vi blogginlägg där vi förhöll den här teorin till konflikten.
Har ni två som har jobbat med så lärarstyrda uppgifter, har ni gjort några egna webbarbeten efter det här? Har ni liksom, har det tänt någon glöd här? Har ni lärt er någonting själv och utvecklat någonting eget sen på webben?
Inte privat, men nu håller jag på med mitt projektarbete och det är ganska individuellt eller man ska säga, där jag arbetar mycket själv och så.
Och hur har du tagit inspiration av det arbete som du gjorde innan då, nu när du kör en egen webbplats?
Alltså jag har ju lärt mig väldigt mycket om hur man ska, just framförallt hur man arbetar med WordPress som är bloggverktyget som jag har använt. Men även ja, det här som jag sa, att hur man skriver texter för webben, hur man skapar mottagare, copyright och massa såna grejer som jag kan använda mig av nu.
Vad handlar din webb om idag som du gör?
Dels så har jag en blogg som fungerar som en loggbok för mitt projektarbete. Och sen så har jag en sida som ska fungera som en webbshop senare.
Ja, ni gjorde ju en webbshop, fast det inte var en webbshop, för det var ju en mobiltjänst ni gjorde, eller hur?
Ja, precis. Vi kanske ska berätta lite kort vad vi gjorde. I och med, vi skiljer oss ju lite i och med att vi drev ett UF-företag. Det vi gjorde då var att erbjuda utbildningsprogram för mobiltelefonen. Alltså så man kunde plugga typ till körkortet eller högskoleprovet eller amerikanska motsvarigheten SAT direkt i telefonen. Och då var vi tvungna att få fram det här på ett bra sätt. Det beställdes via sms, vilket gjorde att det blev nästan lite mer klurigt att få folk att förstå hur man ska beställa det här. I och med att det är en väldigt virtuell produkt. Det är svårt att få en uppfattning om vad det faktiskt är för någonting. Så vi fick jobba mycket på det här som jag sa tidigare med klara budskap. Särskilt beträffande vår egen produkt.
Ja, alltså som Marcus sa lite, vår hemsida blev ändå en central punkt för vår försäljning i företaget. Och då gäller det att man bygger liksom en klar och tydlig hemsida.
Men saknar ni någonting? Ni fick inte så mycket stöd som sagt. Ni fick gå direkt då för att få vara med i den här tävlingen och få tillgång till det här erbjudet. Men var det någonting ni hade, saknade ni någonting från skolan utöver liksom, kanske support? Men utbildningsmässigt eller kompetensmässigt?
Ja, alltså våran skola kan ju inte sägas låg jättelångt fram i IT-utvecklingen direkt.
Så det blev
mycket pådrivning från oss för att vi skulle få någonting gjort och för att det skulle funka egentligen. Ja.
Men vad skulle ni, och det här är en fråga till allihopa, hur skulle ni sammanfatta era skolår vad gäller liksom internetanvändning och som sen kulminerar då på något sätt i era projektarbeten och det som ni gör? Hur sammanfattar ni det med förhållandet till internet?
Alltså jag skulle säga att våran internetnärhet inom gymnasieskolan var väl i stort sett obefintlig om man utgår från den här grundläggande kursplanen. Men sen så tog jag och Pelle lite såna här coola kurser, typ programmering A och webbdesign och sånt där, för vi tyckte att det är jävligt spännande med webbutveckling. Så då kom vi i kontakt mycket med webbverktyg, eller vad ska man säga, Dreamweaver, hantera CMS-er såsom WordPress och Joomla och sånt där. Så vi har ju fått en del erfarenhet, men det är ju på grund av vårt eget initiativ så att säga.
Man kan ju lätt säga så här att skolan idag är väldigt beroende av lärarna och hur de själva vill styra sin undervisning oavsett vad man tror eller ej. Lärare som inte är intresserade kommer inte heller att göra någonting om de inte får påtryckning från rektor eller utanför. Lärare som är intresserade som Kristina.
Jag var inte intresserad.
De kommer förmodligen ta saken också i egna händer, för vi har sett liksom lärare vi hade i webbdesign och liknande är väldigt intresserade av sånt här och hjälper till att få folk att engagera sig i det här. Så det behövs liksom mera lärarinitiativ skulle jag tro.
Nej, men jag håller med om att internet används väl främst som ett hjälpmedel till undervisningen och inte som en del av undervisningen i skolan. Det är väl, man använder det främst för kanske söka fakta till arbeten och inför prov och sådana saker. Men aldrig tidigare innan vi då deltog i webbstjärnan så har vi jobbat så aktivt med det. Det var verkligen en stor del av undervisningen och det var ju där som hela vår examination skedde. Så att, och det beror ju som sagt då på alltså lärarinitiativ. Och då tycker jag det är kul också att Kristina är ju ingen lärare i programmering eller något sånt där, utan hon är samhällslärare. Så det är kul att det kommer från ett personligt intresse och inte bara har att göra med undervisningen.
Ja, det finns väl inte så mycket att tillägga. Det är ju verkligen att läraren har initiativet och läraren har makten över det här. Många lärare har nu börjat att använda internet och kanske visa klipp på YouTube eller som idag på samhällskunskapen när vi fick se ett seminarium från Veckans Affärer direkt på nätet. Men vår skola är väl inte jätteinne på att erbjuda kurser som programmering och sådär, så det är helt och hållet lärarinitiativ.
Om jag får tillägga en sak där, det är ju att internet ses ju inte speciellt pålitligt av lärare, generellt i mitt intryck. Internet är ingen bra källa till arbeten heller, tyvärr. Så jag tror att det finns någon rädsla för att den informationen som finns på internet inte är tillräckligt pålitlig helt enkelt.
Men då måste jag fråga det då. Nej, för att många skäller ju på Wikipedia. Det är ja, gratis, det är många där och sådär. Men erbjuds ni några andra alternativ till de gratis alternativ som finns?
Att gå till stadsbiblioteket. Ja. Är normala. Nej, men Nationalencyklopedin. Absolut. Har du någon annan förlag? Nej.
Vi har ju många databaser som vi har tillgång till. Där man kan söka artiklar och alltså Nationalencyklopedin och Landguiden och sådär. Så det finns ju källor på internet som skolan rekommenderar oss.
Kristina, du som lärare då, använder man, vilka källor använder man? Vad ser du? Vad använder eleverna för källor?
De använder Wikipedia och Wikipedia och Wikipedia. Det är jättepopulärt med Wikipedia. Och jag menar, när jag ska leta det på något använder jag också Wikipedia. Så att jag ska inte alls vara cynisk så. Men sen handlar det ju också om att man måste kanske träna eleverna i att söka material på nätet. Att man måste, jag jobbar med er om finanskrisen till exempel, så var det ju väldigt klart att det var någonting som de hade väldigt lite kunskaper kring. Var hittar jag material någonstans? Hur söker jag på tidningarna? Hur hittar jag något på Sveriges Radio? Så det finns ju massor med material på nätet som man kan använda vid sidan av Wikipedia, men det är ju väldigt sällan man går igenom det i skolan, för att nätet är liksom väldigt, som ni säger, väldigt tabubelagt, och det är väldigt mycket som inte är trovärdigt och det kan man inte lita på och så vidare. Vem som helst kan ju lägga ut något där.
Ja, det krävs ju ungefär 10 gånger så hög, stor källkritik för en internetkälla som det gör för en bok från lärarnas håll.
Ja, men bok, det var en bra bok. Jag känner igen det. Ja.
Ni var ju med i Webbstjärnan, så jag måste ju fråga så här, spelar det någon roll att man tävlar i vissa kunskaper i skolan? Jag kommer själv ihåg när man tävlade vi i femman och mjölkkannan och allt vad det hette. Så här, kan man tävla i webbpublicering? Och spelade det någon roll för er? Eller var det viktiga liksom att ni faktiskt tillhör en generation där nätet på något sätt är, finns där och är en självklarhet?
Jag tyckte det var skitbra eftersom det blev en liten morot för att komma närmare internet på något sätt. Man har ju annars en liten distans från det i och med att man inte jobbar med det så mycket. Så att när det blev en tävling av det som vi dessutom lyckades kamma hem 10 000 i, så blev det ju genast mycket roligare och man blev mycket mer motiverad av att liksom köra helt enkelt. Typ.
Alltså, eftersom vi blev mer eller mindre tvingade att vara med i den här tävlingen, till en början så var det ju inte så att det är en tävling, gud vad roligt, nu måste jag bli bättre på det här. Men det var i slutet när man insåg att nu är det dags att rösta på någonting eller liksom förbättra sitt bidrag. Eller så där, då var det ett extra plus när man också fick ett pris för det i slut.
Jag tänkte knyta an lite till det som Kia pratade om här med datorslöjd. Ni som precis då är färdiga med era skolår, och det ni har framför er ju högskola och universitet, då, men skulle det ha varit någonting för er? Tycker ni att man ska införa något datorslöjdaktigt i skolan?
Kanske inte ett eget ämne som heter datorslöjd, det är väl mitt första intryck. Men gärna att man använder internet mer i undervisningen ändå i respektive ämnen. Att man lägger in det som en del av undervisningen och använder sig mer av internet, bloggar, på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Men jag ser inget riktigt behov än så länge av ett eget ämne som heter datorslöjd.
Alltså att lära gymnasieelever internet eller att lära gymnasieelever att använda datorer tror jag inte man behöver göra. Alltså,
när man är yngre, i lågstadiet, mellanstadiet?
Ja, då är det väl kanske mer aktuellt. Men du säger att 4-åringar använder internet, så den utveckling vi går mot tror jag inte vi behöver lära om det. Jag tror de kommer kunna det då. Om vi kollar på gymnasiets mest värdelösa kurs, data A,
den som vi inte fick MVG.
Precis. Det är inte därför jag säger att den är värdelös, den är fullkomligt värdelös. Den borde man ha tagit bort för 10 år sedan, för att den är inte relevant överhuvudtaget längre.
Och anledningen till att vi inte fick högsta data A var för att inte vi visste vad statusraden högst uppe i Windows hette. Det var
Jag måste fråga er då. Vi har några målsättningar för Webbstjärnan. Dels är det naturligtvis att liksom få ut det här verktyget. Och det tycker vi väl att vi nådde. Vi har nått många skolor och många elever. Och så där. Men skulle ni säga att ni verkligen fick ut någonting av det här när ni var med i den här tävlingen? Och vad fick ni ut?
Jag tror som jag sa, eller som Marcus sa, att vi var rätt självlärda, eller vi är väl väldigt självlärda. Men grejen att det här med tävlingar och sådär är ju en extra morot, absolut. Och se att andra engagerar sig i det också gör att det blir ännu roligare. Och vi fick ju kämpa för att få lärare och rektorer och sådär engagerade. Och jag tror att vi gav något till skolan åtminstone när det gäller det, att de fick upp ögonen för att det här kanske man kan arbeta med i framtiden. Men jag tror även att vi blev lite extra inspirerade.
Anser ni tjejer att är webbpublicering, är det en bra kompetens sen när man kommer ut i arbetslivet? Camilla är ja. Ju i arbetslivet nu.
Ja, jag är inne i arbetslivet. inte på det sättet än, men absolut. Jag tror kanske inte jag ska börja blogga, men just att ha lärt sig att webbanpassa texter och se liksom hur allting fungerar bakom internet, det tror jag absolut är en viktig erfarenhet. I framtiden tror jag vi kommer ha jättestor nytta av det på ett eller annat sätt, absolut. Vi märker det nu att det är fler och fler som alltså använder sig av internet på ett helt annat sätt än vad tidigare har varit. Det är politiker som bloggar, inte bara unga flickor som sitter och skriver sina liv, utan det är liksom politiker som bloggar och gör hemsidor och sådana där saker. Så att, absolut, jag tror jag kommer använda för det.
Får jag tillägga en grej? Jag tror att lära sig de här CMS:erna som WordPress och MediaWiki och Joomla och sånt är nog väldigt bra, för att vi går ju mot betydligt mer CMS-styrd webb liksom, där allting bygger på det. Så jag tror om man får lära sig det i skolan så är det väldigt bra faktiskt.
Kristina, vad tänker du som är lärare då? Du är ju bara en lärare.
Jag är bara en lärare, ja. Jag tror att det är jätteviktigt att lära sig webbpublicering, men och kanske anpassa text och ha mottagare och öppna skolan och hela den biten. Jag tycker att det finns en stor poäng med att det finns en mottagare utanför skolan och att man får se vad skolan gör. Det lyfter skolarbetet. Mina elever i sina Blackebergsprojekt till exempel fick kommentarer från riktiga som inte hade en aning om egentligen att vad det var för sajt de surfade in på som handlade om John-Ivy de Lindqvist. Jag menar, den dimensionen tycker jag är viktig att lyfta fram. Sen tycker jag att det här är ju ett verktyg som vi i skolan gott kan använda. Det är alltså ett väldigt användbart verktyg som inte har med att man måste kanske lägga publicera, utan det är ett samarbetsverktyg, och det är det som jag har verkligen triggat på. Det är därför jag bloggar med mina elever konstant idag. Det är för att jag får såna enormt bra samarbeten. De hjälper verkligen varandra.
Alltså, vi har en minut kvar. Och jag tänkte höra här om det finns frågor från publiken, så tar vi jättegärna emot dem. För att jag vet ju att alla blir lite sådär halvtrötta och vill springa hem. Alternativt gå med på festen här efteråt. Och där uppe har vi en fråga, och vi har en löpare här med en mikrofon. Nej, det är för att vi filmar, vet du, så att vi måste få med allt.
Okej, Micke Gunnarsson heter jag. Jag har en fråga direkt så här, att det märks ju någonstans att de unga säger att vi behöver inte utbilda oss, särskilt när 4-5-åringar börjar själva och fixa och dona hemma. De som kanske behöver fixas och donas till här kanske är lärare, ökar sin egna kompetens. Hur hjälper vi lärarhögskolan att ta ett större ansvar i den här frågan?
Det är en fantastiskt bra fråga. Och det kan definitivt inte eleverna här. Kristina, du har ju gått lärarhögskolan.
Jag har gått lärarhögskolan, och jag gick ju någon liknande utbildning som ni gick där i dator A. Lärde mig precis Windows och ja, göra PowerPoints kanske. Alltså, jag vet inte, det där är svårt, för att någonstans så har vi en tendens att lära ut som vi har lärt in. Så jag tror att mycket av det man lär sig på lärarskolan måste också vara det man sedan använder i sin verksamhet. Det vill säga att lärarskolan kan inte ha en traditionell undervisning där läraren står i katedern och förmedlar. Då måste man också jobba med de här verktygen och lära sig, så här kan det gå till när jag jobbar, eller så här kan jag lära ut med de här verktygen. För någonstans är det liksom det som är, det är en stor hake, att man inte riktigt ser hur ska jag använda det, hur ska jag få det att funka. Jag menar visst, det är fint. Det är jättebra att göra webbsidor, men är det det jag vill göra? Är det så jag vill presentera det här materialet? Mycket av skolans läroplaner går ju ut på att vi ska fokusera på en process och att vi ska få eleverna att utvecklas. Vi ska få dem att lära av varandra, lära vidare, bygga vidare. Precis som ni gör med er webbplats. Eller som ni gör i era bloggar. Det vill säga ni bygger på varandra och skapar ett något sorts legosystem. Kan man få lärarstudenterna att göra det i undervisning på lärarhögskolan, så tror jag det är ett steg, ett fall framåt. Men då är ju utbildning igen då till de som lär lärarna eller lärarstudenterna att faktiskt använda de här verktygen. Och framförallt tror jag mycket på att öppna upp verksamheten. Att visa så här jobbar vi. Alltså, att dela utav varandra.
Precis, det enda jag kan sladdra om, höll på sig, men det jag har fått höra är att det i alla fall sker någon sorts nytt forskningsprojekt, utvecklingsprojekt med pengar från KK-stiftelsen som avser att utveckla de här sakerna för lärarhögskolorna. Men det har ju inte riktigt landat i form av praktiken. Men det förhoppningsvis kommer det ganska snart. Eller så, vad vi ser är ju delvis att unga lärare som kommer ut nu och lärarhögskolan, en del av dem har ju med sig de här verktygen till skolorna. Och då ser vi också lärare som bloggar med sina ettor och så vidare. Så att det kommer ju. Det kommer nya lärare som vill förändra, men det kommer väldigt många fler förmodligen som inte har med sig de här verktygen.
Ja, men sen behöver man också stöd i kursplaner och läroplaner och så vidare. Jag menar, det måste ju finnas en politisk ambition att det här är verktyg som vi vill att de unga ska ha med sig ut i arbetslivet.
Precis. Det finns lite inlägg på internetdagarnas blogg där också för de som vill och gå in och diskutera vidare. Där vi har fått en bra inlägg som vi hoppas
Josef
ni går in och
lägger. Salin i
Josef och Stefan Påsson. Har vi fler frågor? Nej. Men då vill jag i alla fall avsluta med och tacka lite här då, som man ska göra. Tack publiken för att ni kom. Tack för de som satt hemma och tittade. För det vet vi att det var några stycken. Eller hur, Rickard? Ja, nicka där. Kia, du får komma upp här och ta emot en liten present. Varsågod, Kristina. Här har du en present. Och här har Kia en present. Och våra minderåriga här då, eller de är inte minderåriga för de är myndiga, men ni vet att vi har en lag här som säger att man inte får servera, eller ja, det blir langning i alla fall och det vill inte vi ha. Men vi får lov att bjuda på drinkar sen. Ja, jag förstår inte det här, men det är svensk lag. Ni ska få en annan present. Så vi stänger ner det här och sen så går vi och festar eller går hem eller gör någonting annat. Tack så mycket.